Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu när jag läser om valet i Ryssland så får åtminstone jag en känsla av att maktapparatens manipulerande och försök till kontroll över oppositionella på något sätt når nya nivåer. Kerstin Kronvall, vad säger du?
Jag håller med dig. Det har alltid varit absurt att följa med val och tiden före val i Ryssland. Men i år är det på något sätt som om deras fantasi inte har några gränser och deras sätt att förnedra sig själv inte heller har några gränser.
Kerstin Kronvall är Svenska Yles medarbetare i Ryssland. Det här är nyhetspodden. Jag heter Karin Götelid. Vi ska alltså prata om just precis valet i Ryssland. Det är alltså Duma-val, val till det ryska parlamentet den 17-19 september. Och Kerstin, det förefaller ju så som om Putin-regimen är nervösare än någonsin. Varför är presidenten det?
Det är helt enkelt därför att stödet för hans stödparti, Enade Ryssland, har rasat. De sitter inne nu i det parlament som avslutar sin period. I och med det här valet så sitter de med 74% av platserna. Och till och med det statliga opinionsmätningsinstitutet Vitsom ger dem en prognos på bara mellan 42% och 46%. Det är ju en enorm försämring för presidentens parti och bevisar på att stödet för honom och hans parti verkligen har rasat.
Och vad beror det på?
Det beror på många olika saker, men förstås beror det på att man har skött, eller egentligen på att coronapandemin har skördat så många offer här i Ryssland, på att ekonomin för enskilda människor har blivit sämre, på att man är trött på att se en och samma person vid makten år efter år efter år. Och sen beror det också på en allmän sån här, ett allmänt missnöje med det mesta. Folk helt enkelt är på något sätt sura och resiga över det som håller på att hända i landet, och då hittar man en syndabock och så blir det landets ledning.
Du sa det här med ekonomin. Är det alltså så då att ryssarna, ska säga den vanliga ryssen i den mån den nu finns, men i varje fall har alltså fått det rent konkret sämre under de här senaste åren?
Det är det att priserna har gått upp väldigt mycket. Priserna på elementära produkter som mat. Först kom då det här efter att Ryssland annekterade Krim, så kom det här med att rubelkursen blev så oerhört mycket sämre. Så alla importvaror blev nästan otillgängliga för vanliga människor eller för människor som inte har höga löner. Och sen har faktiskt matpriserna gått upp väldigt, väldigt mycket. Och så till den grad att Putin till och med när han talade till folket här senast själv tog upp det här, att varför kostar bananer mer än inhemska morötter. Men det hjälpte nu inte att han tog upp det, utan priserna är fortfarande väldigt höga. Och det gör att allt flera människor känner att de inte har råd med det de skulle vilja ha i vardagen. De kan inte köpa kött eller ost eller frukt eller grönsaker i den utsträckning de skulle önska.
Men är det så då alltså att Putin och Putins parti, då det enade Ryssland, har liksom någon form av konkreta vallöften kring just de här frågorna?
Nej, det absurda här i Ryssland är ju att det finns egentligen inga konkreta vallöften överhuvudtaget. Och det finns ju ingen form av vanliga valdebatter som vi är vana att se i Finland, där representanter för olika partier sätter sig ner och diskuterar och har olika åsikter i olika frågor. Sånt förekommer helt enkelt inte här, och särskilt enade Ryssland deltar inte i valdebatter i den mån det överhuvudtaget då finns några små försök till diskussioner på TV till exempel. Och vallöften som man ser på valreklam runt om så är helt obegriplig. Någon säger att vi ska ge Moskva tillbaka till Moskvaborna, och någon säger att vi ska ge tillbaka det de har tagit. Eller enade Ryssland säger att enade Ryssland, det är segrare i olympiska spel. Det är sådana slogans som överhuvudtaget inte är begripliga.
Nej. Men vilka de, alltså de har, någon har tagit någonting, vilka är de som man avser då?
Ja, det har jag stått och frågat mig också framför de här skyltarna.
Men alltså president Putin och hans parti då, det enade Ryssland, det är då som sagt nervösare än någonsin. Stödet sjunker och då tar det här sig ju då uttryck som du säger i sånt som man då nästan kanske inte ens tidigare skulle ha kunnat föreställa sig. Vilken är sitsen nu för oppositionen i den mån den nu kan agera?
Sitsen för den verkliga oppositionen, den som, i Ryssland talar man om två olika former av opposition. Den ena är oppositionen inom systemet och den andra är den utomstående oppositionen. Och den här utomstående, som alltså är den verkliga oppositionen, så har i praktiken inget som helst utrymme just nu. Och väldigt många av de viktiga förgrundsfigurerna har flyttat utomlands. Mm. Tillfälligt eller permanent. Många av dem sitter i fängelse. Många av dem har förbjudits att ställa upp i valet på grund av olika orsaker. Och eftersom det heller inte finns något forum för valdebatter, så får de inte sin röst hörd heller på det sättet. Och det är förstås så att ett av de mest effektiva sätten att styra valresultatet här är det att man stryker kandidater från kandidatlistor av olika orsaker, så får de sen inte ställa upp det. Orsakerna är ofta väldigt, väldigt märkliga, men man ser till att kandidatlistorna är sådana att de inte hotar den sittande makten.
Den mest kända oppositionspolitikern är ju Alexej Navalny. Han sitter i fängelse sedan en tid tillbaka nu. Hur stort stöd har han nu?
Det är ju svårt att veta eftersom han stöd för honom inte mäts någonstans. Men det är inte särskilt stort, skulle jag säga. Och det är det med Navalny att som politiker har han aldrig haft något väldigt stort stöd. Han har lockat ut människor i demonstrationer och lockat folk till oppositionen på grund av att de här människorna är emot det som pågår idag i Ryssland. Men det har inte varit ett uttryck för att man stöder honom personligen som politiker. Och också när stora mängder här har demonstrerat mot det att han fängslades och greps när han kom tillbaka från Tyskland efter att han hade vårdats då för den här förgiftningen. Så största delen av de människor som deltog i demonstrationerna så sa att de demonstrerar därför att de tycker att det här är ett så fruktansvärt sätt att behandla någon som helst person, att det är så rättsvidrigt. Men de gick inte ut därför att de stöder Navalny som politiker personligen. Så det är en sån här delning här. Men att det som nu syns i den här diskussionen före valet är det att Navalny myntade och funderade ut ett sånt här system som kallas den visa röstningsbeteende eller det fiffiga röstningsbeteende, som går ut på att han uppmanar och hans anhängare uppmanar människor att rösta på vilken som helst motkandidat till enade Ryssland i de olika distrikten. Och det här namnet, alltså den här visa omröstning eller visa röstningsbeteende, umnoja galasavanie på ryska. Så nu har myndigheterna här gått ut med förbud till sökmotorer som Google och Yandex. De ska inte få ge resultat på den här sökningsorden därför att det finns ett företag någonstans långt borta från Moskva i en liten stad som har registrerat de här orden som för sitt företag. Och det här är ett företag som exporterar ull. Så det här är en sån här fullständig kullerbytta, och det finns ingen vettig förklaring heller till det, att varför skulle man inte få ge alla sökresultat på en viss mening eller på ett visst ord bara för att det finns ett registrerat varumärke på det här. Det har alltså gått ut med påbud att man inte får, sökmotorerna får inte visa sökresultat på det här.
Ja. Men det är ju alltså då en enorm energi och resurser som läggs då från Putins parti på det här att hindra oppositionen. Slår det mig bara när du beskriver det här så här?
Ja, och det har jag också tänkt på gång här, att tänk om de skulle sätta all den här energin och tiden och pengarna och fantasin på att verkligen gå ut och träffa sina väljare och tala med medborgarna och diskutera och lyssna på dem och ta till sig det som människor säger. Och verkligen berätta vad de vill uppnå, för att det är ju inte heller så att Putin och hans parti vill illa åt Ryssland. Det ska man ju inte utgå ifrån.
Utan nej,
de har ju mycket sånt som är bra i sitt program. Men varför kan de då inte gå ut och berätta det för folk? Varför kan de inte gå ut och tala öppet med människor? Det är min fråga varje dag.
Mm. Det här då som är bra i deras program då, bra för Ryssland, vad är det för saker?
Alltså, de hade ju kommit många bra saker på det sättet under den tid. De har suttit vid makten också, och det har inte kanske så mycket att göra med deras egen intention, men det är att Rysslands ekonomi trots allt har blivit mycket, mycket bättre under den här långa tiden. Och helt konkret så här så kommer jag ihåg hur jag då för över 20 år sedan kunde se skolbarn som kom till skolan och inte hade haft mat hemma, så att man i skolan gav ett glas kefir till de här barnen så att de inte skulle svimma i skolan. Och idag när man går och besöker skolor så har barnen smarttelefoner. Det berättar ju någonting om liksom hur ekonomin har gått uppåt i alla fall. Också infrastrukturen har på många sätt blivit bättre. Man har fixat upp, byggt bättre skolor eller byggt bättre sjukhus. Mycket har blivit bättre. Men när man inte talar med folk om det, man liksom gömmer sig bakom allt möjligt annat och samtidigt gör försämringar. För det har man ju också gjort, liksom, särskilt då inskränkt på människors friheter. Så blir det ju en sån här underlig situation. Mm.
Det här du sa om att många oppositionspolitiker nu verkar utomlands ifrån, antingen så att de är tillfälligt utomlands eller så att de har flyttat utomlands. Det får mig ju att tänka på läget i Belarus där det liksom har blivit helt omöjligt för oppositionspolitiker att finnas inom landets gränser. Det är liksom samma, är vi på väg i samma riktning här när det gäller Ryssland?
Visst, så ser det ut just nu. Så ser det ut just nu. Och i det här fallet i Ryssland så skulle jag faktiskt liksom, rikta ganska många kritiska blickar mot den stora allmänheten. Alltså det att det är den största delen, åtminstone i förra parlamentsvalet för 5 år sedan, så den största delen av ryssarna röstade inte. Då var valdeltagandet 47%. Nu prognoserar man att det ska vara en aning större. Det ska vara 48, mellan 48 och 51%. Men det är att en så otroligt stor del av ryssarna överhuvudtaget inte intresserar sig för samhällsfrågor eller vill delta i val eller vill ha någonting som helst att göra med den politiska eller samhälleliga debatten. Så det är ju de som gör det möjligt för makthavarna att bete sig så som de gör idag. Det är de som lämnar spelrum för alla sorters valfusk och fifflande med politiska beslut och just med hur man räknar röster och hur man tillåter kandidater att ställa upp och så här.
Alexej Navalny blev intervjuad i New York Times för ett tag sedan här och då fick han frågan då om det här med demokrati i Ryssland, om det överhuvudtaget är möjligt. Och han hade när det då någon slags förhoppning om att det liksom långsamt nog men dock är på väg mot demokrati som vi uppfattar det i Ryssland. Men vilken är din bedömning i det här läget?
Då jag hoppas att han har rätt, men jag ser ju inte mycket av det. Jag talar med många vänner här i Moskva nu när den här veckan jag har varit här, och de flesta av dem är på någon form liksom hört i oppositionen, och de flesta av dem har också sagt samma sak, att i min lilla bubbla så tror vi ju på demokrati, men vi är bara en liten del av det här landet, och jag tror att Navalny kanske också sitter lite i sin egen bubbla och tror att stödet för en demokratisk utveckling är större än vad det är. Jag hoppas jag har fel. Men jag ser inget. Jag ser heller inte det att det skulle finnas en ung generation som skulle vara så där väldigt intresserad av att börja arbeta politiskt. Jag tycker att den unga generationen jag ser här så är intresserad av sin egen framtid utan att se hur det samhälleliga systemet och politiska beslut påverkar den, utan de ser det mer som att de själva måste klara sig bra i skolan, måste hitta bra jobb, måste liksom etablera sig i samhället med sin egen kraft.
Tack Kerstin Kronvall för att du var med i Nyhetspodden. Och jag heter alltså Karin Götelid, och om du som lyssnar vill nå oss som jobbar med Nyhetspodden så går det bra på e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.